This mortal life can constitute a difficult journey.
Det här jordlivet kan vara en besvärlig resa, men resans mål är härligt. Kristus uttryckte detta så här till lärjungarna: detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Jag har två mål nu idag. För det första att tala om några stötestenar när det gäller tro, och för det andra att beskriva hur vår himmelske faders plan är stor nog för alla hans barn. Under de gångna två åren har vi i USA och runt om i världen sett en dramatisk ökning av diskussioner om vår tro och lära. Det är ingenting nytt. Det har hänt då och då i kyrkans historia. År 1863 gick den engelske författaren Charles Dickens ombord på fartyget Amazon som skulle till New York. Han tänkte göra ett reportage om sista dagars heliga som emigrerade för att bygga upp kyrkan i den amerikanska västern. Tusentals omvända hade redan emigrerat och mycket hade skrivits, i synnerhet i brittisk press, om dem och deras tro. Det mesta av det som skrevs var ofördelaktigt. Jag gick ombord på deras fartyg, skrev Dickens, för att vittna mot dem om de förtjänade det, vilket jag var övertygad om att de gjorde, men fann till min förvåning att de inte förtjänade det. Efter att ha iakttagit de omvända och gått runt och pratat med dem var Dickens imponerad och beskrev de här omvända, de flesta arbetare, och sa att de i sin samhällsställning var blomman av England. Det har funnits två motsatta beskrivningar om kyrkan. Å ena sidan har man i allmänhet skrivit välvilligt om rättfärdiga medlemmar och deras liv. De som personligen känner sista dagens heliga eller har möjlighet att iaktta dem på nära håll har samma uppfattning som Charles Dickens beskrev för över 150 år sedan. Tack vare återställelsens upplyftande lära gläder sig medlemmar åt evangeliet och finner tillfredsställelse och lycka i kyrkan. Vi ses välvilligt när vi lever efter läran i Jesu Kristi återställda evangelium. När medlemmar inte lever efter den läran kan det vara en stötesten för de som inte tillhör kyrkan. Till skillnad från de välvilliga beskrivningarna av rättfärdiga medlemmar har beskrivningar av kyrkan och dess lära ofta varit osanna, orättvisa, skarpt kritiska. Det bör sägas att vissa beskrivningar av kristendom i allmänhet också varit kritiska. Den här inställningen till vår lära kommer inte som en överraskning. I lärarna förbunden säger Herren att somliga ska höja sina röster och förbanna Gud, och att somliga vänder sina hjärtan från mig för människobudens skull. Bussreklam i London nyligen visar den polarisering som råder i fråga om religion i allmänhet. Vissa ateister, agnostiker och icke-troende betalade för att få stora affischer uppsatta på de stora dubbeldäckarna med texten: det finns sannolikt ingen gud, så sluta oroa dig och njut av livet. Motsatt reklam som kristna lät sätta upp hävdade: det finns absolut en gud, följt av upplyftande budskap. Icke-troende har svårt att acceptera undren i gamla och nya testamentet och frälsarens jungfrufödsel och uppståndelse. De ser på de här händelserna med samma skepsis som de ser på faderns och Jesu Kristi uppenbarelse till profeten Joseph Smith. De är inte öppna för möjligheten av en himmelsk plan som ett högsta väsende presiderar över. De har ingen tro. Min huvudsakliga omsorg gäller de hedervärda människor på jorden som är mottagliga för religiös tro, men som avskräckts eller förvirrats av felaktig lära. Till exempel läran att det fortfarande finns uppenbarelse har goda människor varit säkra på att kyrkan inte kan vara sann, för de har fått lära sig och tror att himlen är stängd och att det inte kommer ytterligare uppenbarelse, inga skrifter eller kungörelse från himlen. Låt mig få betona att den här utspridda uppfattningen inte skriftenlig, men en stötesten för somliga. Nyligen i en bästsäljare använde författaren som sin tes det intressanta faktum att alla europeer i århundraden trodde att alla svanar var vita. Det var inte förrän man upptäckte Australien som man upptäckte att det finns svanar av annan färg. Förvandlaren använde den här analogin för att förklara händelsen som ägt rum men var oväntade. När jag tänkte på det här insåg jag att många har vägrat undersöka kyrkan för att de inte tror att det finns uppenbarelse i den här tiden. En omvänd till kyrkan som nu är missionspresident beskriver hur svårt det här var för honom när han undersökte kyrkan. Han sa: jag hade i hela mitt liv fått höra att det aldrig mer kommer att finnas apostlar och profeter på jorden. Att acceptera Joseph Smith som profet blev därför en stor stötesten. Men han säger att när han bad fick han ett vittnesbörd om att evangeliet blivit återställt till jorden och att Joseph Smith var en Guds profet. För många av dem som är mottagliga för religiös tro finns det en fråga som varit särskilt svår. De har haft svårt att få läran om en kärleksfull fader i himlen att gå ihop med den oriktiga läran att en stor del av mänskligheten skulle vara dömd till evigt helvete. Det här var en viktig fråga för min farfars farfar Phineas Wolcott Cook. Han föddes 1820 i Connecticut. I sin dagbok skriver han att han slutit förbund med Herren att tjäna honom om han fann den rätta vägen. Han besökte många kyrkor och i en av dem blev han ombedd att vittna, gå med i kyrkan, var en kristen. Han svarade: han visste ju inte vilken han skulle gå med i, för det finns så många. En lärare som var särskilt viktig för honom var: ibland klandrade de mig för att jag önskade en frikostigare frälsning för den mänskliga familjen. Jag kunde inte tro att Herren hade skapat en del för att bli frälst och en stor del för att bli fördömd i all evighet. På grund av den läran lät han sitt namn strykas från listan i en protestantisk kyrka. När Sista dagars heliga missionärer 1844 undervisade honom om den sanna läran om frälsningsplanen lät han döpa sig. Phineas tro på Herrens kärlek och hans lyxalighetsplan har funnits och varit framträdande hos många hedervärda män och kvinnor, även om lärarna i deras kyrkor var dyster och glädjelös. Den anglikanske ledaren Frederick Farr, författare till Jesu liv, beklagade i sina predikningar i Westminster Abbey att det som de protestantiska kyrkorna i allmänhet lärde om helvetet var fel. Han hävdade att en definition av helvetet som innebegrep oändlig pina och evig fördömelse var ett översättningsfel från hebreiskan och grekiskan till engelskan. Farrar framhöll också att de överväldigande bevisen för en kärleksfull himmelsk fader Bibeln igenom var ytterligare bevis för att definitionerna av helvete och fördömelse var oriktiga. I sin dikt Till minne gav Lord Tennyson uttryck för sin innerliga uppfattning att efter att ha sagt: ändå med hopp förtröstar vi att ondskan en dag god ska bli, fortsätter han. Ingenting är meningslöst, inget liv till spill och öds och blir till nattens mörker kvar när Gud sitt verk fullbordat har. När Joseph Smith fick uppenbarelse och grundade kyrkan lärde de allra flesta kyrkor att frälsarens försoning inte skulle ge flertalets människor frälsning. Allmänna uppfattningen var att ett fåtal skulle bli frälsta och majoriteten skulle bli dömd till oändliga kval av fasansfull och outsäglig intensitet. Den underbara läran uppenbarades för profeten Josef var en frälsningsplan för alla som är tillämplig på hela människosläktet, också de som inte har hört talas om Kristus i livet, och barn som dör innan de nått ansvarig ålder, och de som saknar förstånd. Efter döden lever rättfärdiga i ett övergående tillstånd som kallas paradis. Alma undervisade om att paradiset är ett vilotillstånd, ett fridstillstånd, där de rättfärdiga vilar sig från sina besvärligheter, från möda och sorg. De ogudaktiga vistas i ett fängelse, ibland kallas helvete. Det beskrivs som en hemsk plats och en mörk plats, där de förblir till uppståndelsen. Men tack vare Jesu Kristi försoning kommer alla andar som välsignas med att födas till slut att uppstå. Kropp och ande återförenas och de får ärva ett rikes härlighet som överträffar vår tillvaro här på jorden. De enda undantagen är de som likt Satan och hans änglar medvetet gör uppror mot Gud. Vid uppståndelsen ska andefängelset eller helvetet lämna ifrån sig sina fångna andar. Jesus kom till världen för att korsfästas för världen och för att bära världens synder och för att heliggöra världen, för att rena den från all orättfärdighet. Frälsaren sa: låt inte era hjärtan oroas. I min faders hus finns många rum. Jag går bort för att bereda plats åt er. En sammanfattning ges i Moses bok: ty se, detta är mitt verk och min härlighet, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Med tanke på allt som frälsaren genomlidit är det inte förvånande att när han talade om de dåvarande kyrkorna i den första synen, så sa han åt Josef att inte ansluta sig till någon av dem, för alla hade gått vilse. Frälsaren inledde återställelsen av sin sanna lärare med frälsningsplanen och andra frälsande principer såsom Kristi lära. Men trots de betydelsefulla skillnaderna mellan vår och andra kyrkas lära är vår hållning att avstå från kritik. De gör ju mycket gott. De är till välsignelse för mänskligheten. Många hjälper sina medlemmar att lära sig om frälsaren och hans lära. En journalist på Washington Post besökte ett av våra möten i Nigeria. Journalisten intervjuade en ny medlem och berättade om hans omvändelse. Han skriver: han sa att han hoppade av en stadsbuss och gick in i en sista dagars heligas byggnad. Han tyckte om det han hörde där inne i kapellet, särskilt att ingen predikade att människor av annan tro kommer till helvetet. Det här uttrycket var många omvända till kyrkan har känt sedan dess grundande. Våra ledare har konsekvent gett oss rådet att respektera och uppskatta de som inte har samma tro som vi. Det finns ett stort behov av hövlighet och ömsesidig respekt bland de som har skilda trosuppfattningar och åskådningar. Och det är lika viktigt att vi är kärleksfulla och vänliga mot medlemmar av vår egen tro, oavsett grad av engagemang eller aktivitet. Frälsaren har sagt att vi inte ska döma varandra, i synnerhet inte medlemmar av vår egen familj. Det är vår skyldighet att älska dem och undervisa dem och aldrig ge upp. Herren har gett frälsning fritt åt alla människor, men har befallt sitt folk att de ska förmå alla människor att omvända sig. Vårt hjärtas önskan är naturligtvis inte bara att få frälsning och odödlighet, utan också att uppnå evigt liv med vår familj hos en kärleksfull himmelsk fader, hos vår frälsare i det celestiala riket. Vi kan uppnå evigt liv endast genom lydnad mot evangeliets lagar och förordningar. De här tidiga europeiska omvända till kyrkan som Dickens träffade på fartyget Amazon hade övervunnit många stötestenar. De hade ett vittnesbörd om att uppenbarelse kommer från himlen och att det återigen finns profeter och apostlar på jorden. De trodde på Jesu Kristi återställda evangelium. De insåg nu det upphöjda mål som väntade dem. De fruktade inte den mödosamma resa de företog sig, och slutmålet var egentligen inte Saltsjödalen. Deras verkliga mål, efter att trofast ha uthärdat i livet, var paradiset, följt av upphöjelse i det celestiala riket. Det är därför som sista dagens heliga nu och då sjunger sista versen av Kom, kom Guds folk med tro och förväntan. Och om vi dö, för en resans mål vi nå, ske alltså, vi fått ro. Fria från sorg och möda skola då, vi hos Gud går att bo. En kärleksfull himmelsk fader har gett en omfattande, barmhärtig plan för alla sina barn som frälser de levande, återlöser de döda, befriar de fördömda och förhärligar alla som omvänder sig. Även om vår resa är fylld av vedermödor är resans mål härligt. Jag gläder mig åt den stora frälsningsplan som är stor nog för alla vår himmelska faders barn. Jag kan inte i ord uttrycka min tacksamhet för Jesu Kristi försoning. Jag vittnar om honom i Jesu Kristi namn. Amen.